Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Karin Jonsson, varmt välkommen till Vidar möter.
Tackar.
Du är kommunalråd i Norrköping,
ja,
för Centerpartiet.
Ja.
Och du har ansvar för en lång rad olika frågor, ja, på den tekniska sidan framförallt. Eller berätta lite vad du...
Ja, jag är ordförande i den tekniska nämnden då, och vi har ju hand, alltså vårt största uppdrag där egentligen är gator och trafik, de delarna. Men sen är det ju parker och grönområden och färdtjänst, skolskjutsar och lite allt möjligt som ligger i den nämnden. Och sen har jag ju ansvar för miljö- och klimatfrågorna, områdesutveckling, både stad och utanför stad. Landsbygdsfrågor, skärgårdsfrågor i mitt område också. Jag har jobbat väldigt mycket med bredbandsutbyggnaden. Mm. Nu har ju det satt verkligen fart och vi är nästan snart klara i Norrköping faktiskt på landsbygden också. Så att jag har ganska många områden. Ordförande i rådet för handikappfrågor, funktionshindersfrågor håller jag också på med. Mm.
Och du regerar alltså i Norrköping här nu inne på andra mandatperioden tillsammans, ja, med Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Mm. Ja.
Första gången jag träffade dig, jag tror det var 2004, jag hade precis börjat här.
Aha,
åkte jag ut, ja, med en kollega här, Jan Nordström.
Ja, just det.
Detta, vi åkte i bil hem till dig i Å.
Aha.
På Vikbolandet.
Mm.
Där du hade samlat då de tre andra borgerliga partiledarna lokalt.
Ja. Mm.
För ni bildade då er allians.
Ja, precis.
Precis som Maud Olofsson då,
mm,
hade gjort, ja, på nationell nivå. Alltså, hemma hos sig.
Ja, det stämmer.
Så, men det blev aldrig någon regeringsskifte här i Norrköping?
Nej, väljarna tyckte ju inte det riktigt.
Nej. Varför har Socialdemokraterna så starkt grepp så att säga, i Norrköping?
Norrköping, ja, men det har väl mycket med historia att göra som gammal tung industristad, självklart. Mm. Det är väl ganska typiskt. Det ser ut så i ganska många stora industristäder, mm, i Sverige. Så att det har ju den historiken, självklart.
Mm. Men nu är ni inne, du har regerat 6 år nu. Då var det...
Ja, 5 år är det väl.
Ja, 5.
Ja, vi är inne på det sjätte kanske.
Inne på det sjätte året.
Ja, så blir det.
Ja. Mm. Går det bra för Norrköping?
Ja, det gör ju faktiskt det. Det går ju väldigt bra. Alltså, näringslivet satsar ju och man investerar och det finns framtidstro. Eftersom vi har mycket på gång med Ostlänken. Så vi ser ju att det har inte avstannat i andra kommuner i landet. Så kanske byggnationer och sånt har avstannat. Mm. Men det har det ju inte gjort här. Det är klart det är inte samma tryck kanske som det var för ett par år sedan. Men för vi kom ju igång mycket senare också på byggfronten. Så att vi har ju den rulliansen igång fortfarande. Medan andra kommuner kanske att det har blivit lite mer avmattat. Då. Men i stort så går det ju bra för Norrköping. Och vi har ju minskat arbetslösheten och snabbare än vad man har gjort i andra kommuner. Sen har vi naturligtvis bekymmer på andra håll, mm, självklart.
Mm.
Men om man ser i stora hela så går det ju ganska bra faktiskt.
Jag läste Dagens Industri nu på morgonen här och det, ja, är ju en sida upp och sida ner alltså med mycket svarta rubriker.
Mm.
Apropå coronaviruset, ja, och framförallt de åtgärderna som politiken nu sätter in i olika delar av världen. Det vill säga, ja, begränsningar av möten, flyg och allt sånt där. Att, mm, det går... Man anar väldigt svåra tider för stor del av näringslivet i Sverige. Hur kommer det här att påverka uppgången i Norrköping?
Ja, vi får väl se det lite grann. Alltså, rent på kort sikt så är det väl naturligtvis det här med nöjeskontot som påverkas. Mm. Turism och besöksnäring och restaurang och allting sånt här. Mm. De tror jag kommer få tuffast direkt. Så får man ju se lite grann hur industrin, hur de reagerar där. Men det här kommer säkert att slå på många håll.
Mm.
Vår hamn till exempel, som är väldigt, som jobbar bara med export och import, kommer ju säkert kunna bli påverkad. Så att det här kommer ju att slå över hela linjen, tror jag.
Mm. Och inte minst, alltså, som du säger, nöjen, handel och sånt där. Jag har för mig att det vanligaste arbetet i Sverige idag är att vara butiksanställd.
Jaha. Ja.
Alltså att du har hela den här tjänstesektorn som är i behov av att vi är ute och konsumerar, rör oss, umgås.
Jag tror att det är ganska spännande också, det kanske man inte ska säga i sådant här läge, men det här kanske blir ett skarpt läge som vi inte varit med om i Sverige på flera hundra år egentligen, att man liksom blir restriktioner i privata livet och näringslivet, och som ju också gör att vi kan få andra mönster.
Mm.
Jag var i kontakt med SKR här på morgon till exempel, och vi diskuterade om vi skulle ställa in vårt möte eller om vi skulle ha telefonmöte eller Skype. Jag sa, nu kör vi på Skype. Nu är det liksom Skype-läge. Vi måste lära oss det, för det här kan ju liksom ta ett halvår. Vi har ju utrustningarna som regel, men ingen har ju vågat att börja med det där, för ingen kan det ordentligt.
Nej, precis.
Så att det kan ju bli så att man helt enkelt ändrar, ja, att det blir mera sådana möten efter det här. Kollektivtrafiken, en del vågar ju inte åka buss och spårvagn utan går och cyklar istället. Det kanske blir det, men det här funkar kanske, folk tänker. Vi fortsätter med det. Så att det finns flera olika delar som kan bli en förändring efter det här också. Mönster, hur vi beter oss.
Ja, absolut.
Det kan, det där som vi inte känner till.
Ja.
Och sen när det gäller näringslivet så kan det bli ett uppdämt behov också. Har man då, för pengarna finns ju egentligen kvar någonstans, även om börsen går ner och så, men där människor inte konsumerar på resor och restaurangbesök nu, då har man det kanske kvar i plånboken. Och det kommer kanske ut i näringslivet senare då. Men det blir ett avbräck.
Ett positivt grundakord här hos dig i alla fall.
Ja, absolut.
Ja. Själva, själva sjukdomen som sådan då? Alltså, eller smittan, vad ska jag säga. Är du orolig?
Nej, det är, jag kan inte säga att jag är direkt orolig, men det är klart att det finns ju stora grupper som har anledning att vara där. Och det är mer orolig över hur vi ska klara det inom vården till exempel. Äldreomsorgen, hur vi i kommunen ska kunna möta upp det här. Jag hörde Linköping prata om igår att de trodde att upp till 40% av deras personal kunde vara sjukskrivna. Och det är klart, är man då inom vård och omsorg till exempel, då är det ju riktigt krisaktigt.
Ja.
Då tror jag att man måste få stuva om och liksom kanske använda annan personal till, ja, man får flytta på sig inom kommunen och hjälpa till där det behövs.
Ja, det kan bli de närmsta veckorna här, får vi se hur det utvecklas.
Ja, vet jag inte riktigt hur det blir.
Men har ni satt igång någon krisorganisation i kommunen? Och så?
Ja, det finns ju. Det finns ju funktioner för det här, krisberedskap och så att det är ju igångsatt.
Du, vi lämnar virus och sådant för ett ögonblick och dyker in i politiken igen.
Ja.
Jag tänkte vi skulle säga någonting om den nationella politiken. Vad tror du om framtiden för det här, om vi kan kalla januariavtalspartierna? Så Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och i viss mån Vänsterpartiet. För det, man sitter ju på Vänsterpartiets...
Ja, man sitter på allas... alla sitter egentligen för att få igenom någonting.
Ja. Men kan det, skulle det här kunna utvecklas till ett mer riktigt regeringsblock efter nästa val, vad tror du?
Ja, det är jättesvårt att säga än så länge. Det beror ju på lite grann hur KD och Moderaterna också ställer sig till Sverigedemokraterna, för det var ju där som det sprack på egentligen.
Ja.
Så att det är väldigt osäkert tycker jag överhuvudtaget. Vi vill ju helst inte ha med Vänsterpartiet i de här sammanhangen. Vi tycker inte att det är speciellt framgångsrikt, men ja, jag har inget jättebra svar. Jag tycker det är ett svårt läge, och för oss som parti också, som Centerparti i nästa val, hur... och hur våra väljare kommer att se på det. Om det kanske blir så att vi blir ett litet liberalt block i mitten då istället. Men som det ser ut nu så har ju ingen majoritet åt något håll. Utan det måste ju bli någon form av samlingsregering. Eller som det är en minoritetsregering nu med några stödpartier.
Ja.
Men vi har inte kommit riktigt långt, så långt i de diskussionerna än. I vårat parti i alla fall.
Centerpartiet ligger ju bra i opinionen, får man säga. 9-9,5% man ligger där.
Ja. Ja, det gör vi ju faktiskt. Och det är väl för att vi har hållit våran linje hela tiden, skulle jag tro.
Att det finns en publik för det. Men det är som du säger att Centerpartiet har haft många olika ansikten under åren. Det är ett, som jag ser, mer pragmatiskt parti. Påminner om Socialdemokraterna en hel del, ska jag säga. Alltså som maktparti.
Ja, vi är ju väldigt stort kommunparti också. Eller vi växte ju väldigt bra i senaste valet också. Så vi är ju ganska jordnära och pragmatiska personer i partiet. Och det tror jag speglar alltihop. Mycket duktiga förtroendemän och förhandlare även på riksnivå.
Ja, precis.
Att vi har den traditionen i partiet.
Ja.
Det har vi nog haft stor nytta av. En del tycker att vi har fått för mycket genomslag i det här januariavtalet. Men det var ju hårda förhandlingar.
Mm. Men sen, ett avtal är en sak. Sen får man ju inte igenom mer än vad man får igenom. Och som majoriteterna ser ut nu, egentligen så är det så att allt det Vänsterpartiet säger nej till, det kommer ju inte bli av. Det är ju den verkligheten, kan
ja,
man säga.
Ja, om de då kommer överens med de andra på högerkanten.
Ja, och det ser man inte att göra.
Ja, nu har det inte, ja, vi får väl se
vad
som händer mera där.
Ja.
Men det är så det fungerar. Alltså.
Ja, precis.
Och det är klart att får man stryka en del frågor, det är inte mycket att göra åt.
Mm.
Det är ju, demokratin fungerar ju så. Då. Men sen är det ju frågan hur länge de kan hålla på med det, vad deras väljare tycker om det också då, på vänstersidan.
Men jag anade lite av ditt svar här för någon minut sedan, att inne är det, i bakhuvudet hos dig så finns ändå den här borgerliga alliansen kvar som
ett
möjligt alternativ.
Ja, det gör det ju. Ja. Absolut.
Du tror att
vi är ju ett borgerligt parti från början, Centerpartiet, så att visst är det så.
Mm. Mm. Hur pass borgerlig känner du dig själv? Eller du?
Ja, jag är väl en mittenpolitiker i alla lägen, tycker jag nog.
Jag läste på lite här och såg när du har uttalat dig ibland, Expressen och Aftonbladet ibland ringer runt till regionpolitiker i de olika partierna. Jag såg 2016 var det ju en kris. Man diskuterade i riksdagen om de borgerliga partierna skulle lägga en egen budget för oss ihop, om du kommer ihåg det.
Nej, kommer jag inte ihåg.
Och då var du intervjuad i Expressen i alla fall.
Ja.
Och då förordade du att man istället skulle söka sig till samarbete med S-sidan.
Aha.
Istället för att lägga en budget som kanske skulle få stöd av Sverigedemokraterna.
Ja, ja. Ja, men så kan det mycket väl ha varit.
Mm.
Ja. Det tycker jag låter mer rimligt.
Mm.
Jag menar, alltså, om man tittar på politiken så är det ju, jag fick den frågan inför valet också. Och det är klart att jag tycker att det är bättre att man har ett samarbete med Socialdemokraterna än med Sverigedemokraterna. Det är ju ganska självklart. Mm. Jag menar, Sosarna är ju ändå ett seriöst parti som jag inte tycker Sverigedemokraterna. Så att över den synpunkten så är det ju ett ganska enkelt val, tycker jag. Att man måste ta ansvar och vara regeringsduglig framförallt.
Mm. Om du ser på era snart 6 år här i samlingsregeringen här i Norrköping.
Mm.
Vad ska jag säga, är det några stora eftergifter?
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Om du som mittenborgerlig politiker har fått göra för att kunna regera med Socialdemokraterna?
Nej, det tycker jag egentligen inte att det är. Mm. Faktiskt. Utan vi har ju varit pragmatiska alla 4 partier egentligen. Vi har nog varit, vi får ju oftast den här frågan varför har det fungerat så bra som det har gjort. Och jag tror att det har varit mycket för att vi har varit 4 vuxna i rummet också.
Mm. Mm.
Det kanske var svårare om alla hade varit nybörjare och kommit från direkt från ungdomsförbunden.
Ja,
visst. De har lite mer på. Va? Nu var det, vi var åtminstone 2 som hade lång erfarenhet. Både Stjernqvist och jag och Eva-Britt var vi ju inte så gammal i branschen. Och Reida var helt ny.
Mm.
Så att jag tror att kombinationen av både nytt och gammalt var ganska, har nog varit vår styrka i det här läget, tror jag. Både nytänkande och ändå liksom att vi fick lära ut av erfarenhet från sosarna som har suttit länge och så. Va? Så att det var blev någon väldigt bra kombination.
I valet 2018 så gick det ändå lite bakåt för er 4 partier tillsammans.
Ja.
Ja, så ni tappar majoriteten.
Ja, det gjorde vi.
Men om ni släppte in Miljöpartiet till exempel så skulle ni ha den majoriteten igen.
Ja, då sa det. Ja, det är klart vi har diskuterat det.
Mm.
Men vi tycker att det blir svårare när man är 5 partier kanske än om man är 4. Och sen tyckte vi kanske inte riktigt att Miljöpartiet höll måttet i alla lägen.
Mm.
för att vara med i regeringskonstellation då. Så att det var ju de anledningarna.
Mm.
Sen har vi ju ett gott samarbete med Miljöpartiet för övrigt och så då, men det krävs kanske lite mer när man sitter i en regeringsställning.
Mm. Hör du, det finns en hel del lokala frågor här som engagerar många medborgare. Och, jag vet, för 14 dagar sedan så var jag ute på ett par evenemang där den här Femöresbron var väldigt, ett väldigt hett diskussionsämne. Att det finns några medborgargrupper som sitter och arbetar med det här.
Ja.
Kan du säga någon minut här, sätta in lyssnarna här i... Vad handlar bråket om Femöresbron?
Ja, alltså Femöresbron, den var ju, vi fick ju stänga av den efter en besiktning då, att den var för dåligt skick. Mm.
Och den var ju en gammal som...
Ja, den är från 1906 eller 7 eller någonting. Ja, den är väldigt gammal.
Ja. Ja.
Och vi, det vi gjorde då direkt från tekniska nämnden var ju att vi ville ju veta om det går att renovera bron eller inte.
Mm.
Och det tyckte väl alla partier att vi skulle undersöka. Sverigedemokraterna tyckte inte det. De tyckte att vi skulle köpa en ny bro direkt. Men vi andra tyckte att eftersom vi visste att den var så pass folkkär, Femöresbron, så vill vi ju ta reda på om vi inte kan renovera den. Och det gjorde vi. Det var två olika företag som besiktade bron. Och man har ju, det är inte bara det att man tittar på bron, utan man har ju tekniska undersökningar. Man kan röntga genom material och så vidare. Och de kom ju fram till att ja, visst kan man renovera bron, men då är det, måste man i stort sett byta ut allting.
Mm.
Och då är frågan, är det en ny bro eller inte? Ja. Och med tanke på att vi vill ha en bro som ska hålla kanske 100 år till, eller vad det nu kan röra sig om, så tyckte vi allihop att det är bättre att satsa på en ny bro som då följer dagens. För att är det då att man gör i praktiken en ny bro, då måste man också följa dagens byggregler. När det gäller handikappfrågor och byggnormer. Man fick inte ha den här lutning till exempel på bron. Så att vi bestämde då att vi satsar på en helt ny bro istället som följer dagens riktlinjer. Och vi tog fram förslag och det visade sig upp i media. Det var ungefär likadant som den andra bron, men lite mer flack, så att det inte var riktigt lika kul. Men problemet var ju då att vi var tvungna att göra om fästena på båda sidorna, strömmen. Och bland annat vid brovaktarstugan. Och där kunde vi heller inte gå för mycket åt sidan, för då var man tvungen att liksom ge sig ut i vatten och vattendomar, och alltså jättestruligt.
Ja.
Så vi tittade på en annan variant, om man möjligtvis kunde flytta upp stugan lite grann längre upp på land.
Mm.
Men det var ju där länsstyrelsen sa ifrån om att det störde kulturmiljön där. Och vi visste ju liksom inte, och de tyckte ju då att vi skulle lägga tillbaka den gamla bron. Men det tycker vi att det har ju inte de med att göra. De ska ju liksom titta på det vi har ansökt för. Ja. Det är ju vårt beslut om vi ska ha en ny eller gammal bro. Så att de satte ju stopp för våra planer där då. Och vi har ju överklagat det beslutet. Och vi tittar ju även på, SMHI har ju sina vattenmätningar och det kan bli översvämningar och sånt. Det har ju tydligen varit översvämningar vid broaktarstugan tidigare då.
Mm.
Det är jättelänge sedan, men vi tyckte då att man skulle lyssna på dem. Den information man fick genom, det finns ju sådana här översvämningskarteringar och grejer då. Att på så vis var det också bra för att rädda broaktarstugan i en framtid om man också flyttade upp den lite grann. Men det tyckte inte länsstyrelsen heller att man behövde bry sig om då. Så att den ena säger det ena och den andra säger något annat.
Så landet ligger nu, finns det någon ny bro?
Nej, det gör det inte. Ja. Utan vi väntar ju på vad vi får göra vid brofästena.
Mm.
För vi kunde inte använda de gamla brofästena till den nya bron.
Mm. Och saken ligger nu?
Den ligger hos miljö och mark och miljödomstolen.
Ja, första instans bara.
Ja, och de kommer att göra ett besök på plats här i Norrköping i slutet på mars.
Okay.
Och det tycker vi är väldigt bra då.
Mm.
För vi har ju inga andra ambitioner heller att det ska bli bra då, med nya bron, modern bro och jättefin. Det var ingen som klagade på hur de skulle se ut. Men det handlar alltså om hur man ska fästa bron i kanterna. Det är otroligt byråkratiskt.
Ja.
Alltså.
Jag tycker det är angeläget att ägna lite tid åt det här. Jag menar, en kommunalpolitikers vardag. Man kan tänka, men är vi sett upp en bro? Det är väl inte så svårt.
Nej, precis.
Men, så kan man ju tycka.
Ja, eller? Ja, visst.
Men det är oerhört många olika intressen. Är det för många intressen?
Ja, jag har ju aldrig träffat på så många broexperter som det här året. Alla är ju experter på broar.
Det är som corona nästan.
Ja, det är ungefär så.
Ja, just det.
Och det har man väl lärt sig, att det finns väldigt mycket experter och sånt. Men Samtidigt så finns det ju de som tycker att varför lägger vi så mycket pengar på en bro? Ja. Det finns ju en bro längre bort. Ja, och vi har liksom ont om pengar i kommunen, ja, och vi bråkar om allt möjligt, vägföreningar och pengar. Alltså, ja. Och så ska man lägga 30 miljoner på en bro. Mm. Då är det inte bron som kostar 30 miljoner, ska man säga, utan det är ju allting runt omkring också. Forsla bort gamla bron, på dit den nya och allting sånt då. Så att det är klart, det finns ju de som har sagt till mig med också, hur hela friden kan du bara gå med på någonting sånt tokigt.
Ja, jo.
Så att det är ju det som är vardagen.
Ja, men ditt stalltips är att det kommer att bli en ny bro.
Ja, det, vi har ju budgeterat pengar och det ska ju bli det. Såvida inte de säger något annat, domstolen här nu, då får man ju försöka hitta någon annan variant alltså. Ja. Men vi vill ju försöka göra en bro som var ungefär likadan som den gamla då.
Mm. Du, en annan sak som diskuteras mycket från och till, inte minst utanför själva stan, är ju vägföreningarna.
Ja.
Som vad jag förstår följde med in när Norrköping växte och små kommuner runt omkring då inkorporerade sig. 50-talet, 70-talet. Och nu pågår ju en diskussion om hur mycket bidrag man ska ha eller om de ska finnas kvar och vilket ansvar man ska ha. Och det där är en jättestor fråga.
Ja, absolut. Det är ju en jättestor fråga. Jag tror det rör 30-40 000 medborgare egentligen. Ja. Utanför stan och våra områden. Även in i stan berör det ju faktiskt. Det finns en del med enskilt huvudmannaskap här också.
Ja.
Och den här frågan har ju diskuterats i 50 år. Det är väl 50-årsjubileum nästa år, tror jag. 71. Ja.
Men vad, om man säger...
Ja.
Kommunen vill... Ja, vad vill ni? Ni vill inte ha med vägföreningarna längre, eller?
Jo, det är beslutet, förslag till beslut kommer vara nu att vägföreningarna ska vara kvar. Att kommunen inte tar över huvudmannaskapet för vägföreningarna. Okay. Och det är ju ett beslut som vi ändrar då. För 10 år sedan sa vi att vi skulle försöka ta över.
Ja, visst.
Och vi har ju också gjort ett försök i Norrköping då. Men sen ska man ju, det är inte bara att ta över, det låter väldigt enkelt. Men sen det med huvudmannaskapet är något annat. Då måste man göra om alla detaljplaner i de här områdena också. Och bara i Åby tror jag det var 27 planer. Och det är inte alltid kartan stämmer överens med verkligheten. Och vi tror ju att det blir väldigt dyrt både för fastighetsägare och för kommunen om man ska ändra. Det är ogörligt, som jag brukar säga.
Men det är mycket... Mycket ansvar på en del av de här vägföreningarna. Det är inte bara, väghållningen, lagaren och plogaren. Och
absolut.
Sånt där, utan det är belysningen nu, vad jag förstår. På
ja, belysningen har ju vi, det är ju den stora frågan nu då, som vi diskuterar. Om det är också rörigt. Alltså det är ju så att vi har ju idag, vad vi har förstått, så är det kommunal belysning i de här områdena. Och jag tror att det är så att det har varit, det låg aldrig på NME från början.
Mm.
NME såldes ju, va?
NME.
Det var ju Norrköpings miljö- och energibolag, kraftenergibolaget. Och jag tror aldrig att belysningen har varit inne där, utan det har tillhört kommunen.
Mm. Överallt, alltså runt omkring?
Ja, i Norrköping, ja. Där det har varit, i alla fall de större orterna då.
Mm.
Men det som skiljer det mot innerstan är ju då att den här belysningen ligger inom enskilt huvudmannaskap i vägföreningarnas. Och den var inte förrättade hos vägföreningarna heller. Och så de har inget ansvar för det där egentligen, va? Och kommunen har ingen skyldighet att belysa enskild väg. Så att det där är ju...
En har inga ansvar, en har ingen skyldighet.
Nej,
det är en nöt att knäcka.
Ja, visst.
Och det är på gång någonting här?
Ja, vi undersöker ju om det finns möjlighet att kommunen kan stå som anläggningsägare i de här områdena.
Mm.
Rent formellt också. Och det här kommer på tapeten nu är ju för att Ion har ju vissa områden, men i Svärtinge, och där gräver de ner sina ledningar nu.
Mm.
Och då frågar de, vem ska ta hand? Och då vill inte de ha hand om belysningen. Och då kom ju frågan då, ska vägföreningarna ha hand om belysningen eller kommunen? Mm. Och det där blir ju lite prejudicerande, för att beslutar man där då att kommunen ska ta över belysningen där, då måste man erbjuda det för alla andra också i kommunen.
Ja. Är det ett stort åtagande i så fall för kommunen?
Ja, alltså redan idag så betalar vi för elräkningen och driften i armaturer och sånt i de här områdena. Men det är klart, det kan ju bli mycket investeringar framöver då, i de här områdena, det är Sverige.
Mm. Du, jag tror vi får sluta där.
Ja.
Tusen tack för att du tog dig tid och dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Inte minst tycker jag när det gäller sådana här viktiga och trixiga frågor som Femöresbron och vägföreningen.
Ja.
Jag menar, det är man kan sitta på läktaren och tycka att man löste hit och dit.
Men
det är oerhört många.
Ja, det är många turer kan jag säga.
Men du gillar det där förhandlandet? Och...
Ja, gillar och gillar vet jag inte, men det är konkreta frågor att ta ja. Och det gillar jag, va? Det är bättre, det är, jag är bättre på det än massa fluffiga dokument. Jag är mer pang på rödbetan.
Ja, det är bra, Karin.
Ja.
Och gäst idag har alltså varit Karin Jonsson som är kommunalråd, styrande kommunalråd här för Centerpartiet i Norrköping. Tusen tack för att du ville komma.
Ja, tack, tack.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.